Nåd vare med oss, och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt om oss bedja. Salig, salig den som kände, den som trodde dig alena. Sannan Gud och den du sände, att med dig oss än förena. Jesu Kristi, du är vorden, vägen, sanningen och livet. Och i himlen och på jorden är i annat namn oss givet. Och så ber vi dig, Herre, om andens ljus över ditt ord också den här stunden. Välsigna oss var och en i Jesu namn. Amen. Vi ska läsa med varandra några verser ifrån psalmernas bok. Psalmen 32. De fem första verserna. Och orden lyder så i Jesu namn. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilken synd är överskyld. Säll är den människa vilken Herren icke tillräknar missgärning, och i vilkens ande icke är något svek. Så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klagan, ty dag och natt var din hand tung över mig, min livssaft förtorkades såsom genom sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig, och överskyld icke min missgärning. Jag sa dem, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning. Amen. Vi ska också idag ha ett ingångsord till den här texten som vi har framför oss i vår kvällsandakt. Och då läser vi den 33 psalmens 12 vers. Saligt är det folk vars Gud Herren är. Saligt är det folk vars Gud Herren är. Den 32 psalmen är en mycket märklig psalm. I gången tid så har den fått namnet undervisnings- och lärosalm. Och där möter vi då bland annat Guds salighetsordning, där det talas om syndares frälsare, men också om syndares benådning. Och här visas då först och främst hur salig, säll och lycklig den människa är som har fått och får sina synders förlåtelse. Salig, säll, lycklig. Det är olika uttryck, men med ett och samma innehåll. Saligt är det folk vars Gud Herren är. Men finns det ett folk som inte bara kallas ett saligt folk, utan också i verkligheten är det? Jo, skriften och framförallt psalmernas bok talar ofta om det saliga folket. Det finns ett folk som är annorlunda, och då i betydelsen annorlunda än världen. Det finns ett folk som lever annorlunda, men framförallt ett folk som har ett annorlunda mål till sist. Det saliga folket. Ja, men hur ser då det saliga folket ut? Och hur ska just jag finna en nådig Gud och bliva salig? Det här är två mycket viktiga frågor som vi inte kan gå förbi och inte handla med hur som helst. Hur ska just jag bliva salig? Det är den viktigaste frågan bland många andra som vi möter. Salig för både denna tiden och evigheten. Och är det så att du, min kära åhörare, sysselsätter dina tankar med dessa frågor, så ska du inte skjuta dem åt sidan och mena att detta är något mindre viktigt. Utan det är som Lars Lindroth sjunger i en välkänd sång: nådens helige ande vill störa din sömn, och salig är du om du vaknar. Och att vakna i andlig och biblisk mening, det är när Guds heliga lag har fått tala till mitt hjärta och jag har blivit en förtappad och förlorad syndare. Vidare, att det är att få nåd att tro ordet, det är att bli väckt, omvänd, frälst och salig. Att vara salig, det är inte liktydigt med att alltid känna sig salig. Men vad är det då för ett kännemärke på det saliga folket? Jo, det är trons folk. Men ordet talar också om det saliga folkets motsats, det osaliga folket. Det finns ett folk som säger nej till Guds kallande och frälsande nåd. Man vill inte ha något med honom att göra. Och du som idag med din ande och Guds ande tror och bekänner dig till ordet, alltså Herren Jesus Kristus, Guds son som är kommen i kött, Guds härlighets uppenbarelse och återsken, och du som tror att han har dött för dina synders skull, du som tror att han har uppstigit till himmelen och sitter på Guds faders högra sida, så som vår förebedjare. Han som sköter vår gudstjänst är vår försvarare, vår rättfärdighet för orättfärdiga. Vet du om att du är salig? Kanske jag talar till någon i denna stund som befinner sig mitt uppe i tvivlen och troskampen. Du är anfäktad understundom, tvivlar du på ditt barnaskap. Otron gör sig påmind. Och i dessa stunder så frågar du, finns det överhuvudtaget någon Gud? Och du kanske gör det mot bakgrunden av vad du både hör och ser, både inom och utom dig. Och så kommer själafienden, han som är en mästare att skymma Kristus för dig, och säger, för dig finns det ingen nåd. Får jag fråga, känner du igen honom? Ditt onda hjärta dömer och anklagar dig. Men så finns det också ett trösterikt evangelium. Första Johannesbrevets 3:20 säger aposteln, om ditt hjärta fördömer dig, så är Gud större än ditt hjärta och vet allt. Jag vet var du bor, jag vet hur du har det. Och då är det så gott att få veta att du ändå är salig, ett lyckligt Guds barn. Varför? Jo, just därför att du omfattar trons föremål, som är Herren Jesus Kristus själv. I dessa tider då är det så gott att få påminna sig om Erik Pontoppidans ord. Nåd kan du säkert få. Abraham fick nåd. Luther fick nåd. Rosenius fick nåd. Och så är det också med dig och mig. Nåd kan du säkert få. För idag är nådens dag. Och skriften vet bara om två dagar. Det är frälsningens dag och Herrens dag. I psalmernas bok så läser vi att morgondagen har vi icke sett. Gårdagen är förbi. Men idag så hjälper Herren. Och en sångförfattare har också upplevt något av det här och han skriver att jag mitt under syndens dagliga plåga, jag dock en evig rättfärdighet har. Jesus alena har tvagit oss rena och pris var det lammet som synderna bar. En annan sångare skaldar, fast en tron dock är svag så är skatten dock hel och vunnen av Kristus alena. Vad är det för en skatt som det här talas om? Jo, det är frälsningsskatten. Ingenting fattades och den är vunnen av Kristus alena. Saligt är det folk vars Gud Herren är. Och det är detsamma som att vara frälst, stå i ett rätt förhållande till Gud. Trons höga visa, Hebreerbrevets 11, ger oss också en beskrivning på det saliga folket. Där heter det, genom tron, genom tron. Och här låter Hebreerapostlen gamla förbundets folk dra förbi vår syn. Det är Abraham, det är Noa, Hanok, Abel och alla de andra. Men så kanske du frågar, hur kunde det vara saliga? Kristus hade ju inte kommit. Det profetiska ordet hade ju inte gått i uppfyllelse. Jo, man trodde på det fäderna, alltså profeterna, hade talat och som pekade fram mot en enda punkt, han som skulle komma. Och så var det saliga därför att de trodde på ordet. Visserligen var också det underkastade förgängelsens lag för sina synders skull. Och vi läser också om det i den 13:e versen Hebreerna 11. Att i tron dog alla dessa innan de hade fått vad utlovat var. De hade alena sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar. De var saliga därför att man trodde på Guds ord. Saligt är ett folk vars Gud Herren är. Och här ville då psalmisten stryka under vad som var orsaken till deras salighet. De här orden, vars Gud Herren är. Gud var Herren i deras liv. De hade vikt sitt liv åt honom och honom ville de tjäna. Och det är saliga oavsett vad världen om mitt hjärta predikar. Vi har också nämnt det här inledningsvis, men vi ska upprepa det på nytt. Vi ska också säga något om salighetens motsats. Också den finns omtalad i Guds ord. Och framförallt så är vi varnade för den. Får jag fråga dig, min kära lyssnare, även om det kan verka hårt och anstötligt, vet du om att du som inte tror, vet du om att du är en osalig människa? Och är det så att ingenting händer utan förbliver i detta tillstånd, då slutar det med en osalig död. Och det var väl inte så du hade tänkt det. Låt mig bara ta en enkel bild ur det timliga livet. När du och jag företar en resa från en plats till en annan, visst är vi angelägna om att komma fram till bestämmelseorten. Men är det så viktigt i ett himliga sammanhang, hur är mycket mer angeläget är det då inte att komma rätt och nå målet till sist? Vårt liv här på jorden är också en resa som vi gör bara en enda gång och till och med utan returbiljett. Och skulle vi då inte vara angelägna om att komma rätt så att vi inte missar målet, en evig samvaro med Herren Jesus Kristus? Här är det alltså frågan om att rätt kunna leva och att saligt kunna dö. Ja, men vem är då salig? Ja, vi ska använda oss av det gamla sättet att slå skrift förklara skrift. Romarbrevet 4:8 så står det: salig är den man som Gud ingen synd tillräknar. Den man som Gud ingen synd tillräknar. Är det inte överord det här? Finns det någon sådan människa på den här jorden? Jag skulle gärna vilja se en sådan människa som står i ett sådant förhållande till Herren Jesus att han aldrig tillräknar hennes synder. Jo, det är den människa som aposteln Paulus säger: vilken Gud tillräknar rättfärdigheten utan gärningar och vilkens orättfärdigheter är förlåtna och överskylda. Hur är en sådan människa sinnad? Vad är det mest framträdande draget genom vilket vi kunna känna igen henne? Och vi går tillbaka till Romarbrevet 4 med den femte versen. Att hon genom lagens förkunnelse är ogudaktig och därför icke kan hålla sig till gärningar utan tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig. Om du känner synden hos dig så ska du lägga märke till det här textorden talar till oss. Här heter det icke: salig är den man som Gud ingen synd finner hos. Utan det heter: salig är den man som Herren ingen synd tillräknar. Här heter det icke: salig är den man som inga orättfärdigheter har begått. Utan här heter det: salig är det vilkas orättfärdigheter är förlåtna. Märker du skillnaden? Varför? Jo, just därför att allsammans är tillräknat en annan, nämligen Guds son. Och så ska vi sammanfatta texten och vi ska påminna varandra om kännemärket på det saliga folket. Och vi ska bara helt kort påminna oss om tre viktiga ting. För det första, det är ett folk som aldrig kan förtiga synden. Och nu är det ett underligt förhållande som vi möter här. Han, psalmisten som hade vikt sitt liv åt honom, trodde på honom, ville tjäna honom. David, hans namn betyder mannen efter Guds hjärta. Hur kunde det gå så illa för honom? Hur kunde han falla i synd? Jo, han, du och jag är vi allesammans behäftade med samma svaghet genom delaktighet av syndafallets följder. Provet för hans del som förestod, det klarade han inte utav. Skulle Gud ha sagt. Och vi ser frukten av det också idag. Och för Davids del så bestod det att han bröt både mot det femte och det sjätte budet i Mose lag. Han blev både mördare och äktenskapsbrytare. Och i och med detta så hade han kommit in under Guds vrede. Du och jag kanske tänker när vi läser och lyssnar till de här orden: sådana missgärningar och synder har då jag klarat mig undan. Det finns inte ett enda av buden som jag har hållit. Jag har brutit dem alla både med tankar, ord och gärningar. Ta bara det första budet. Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Hur har det gått med det budet? Jag blir varse att jag har en avgud i mitt eget hjärta som heter det egna jaget. Och aposteln Jakob, han säger i sitt brev att den som felar, han är skyldig till allt. Och du har dina och jag har mina. Oavsett vilket namn det bär, oavsett om vi bedömer dem som små eller stora. Men hur var det då med David? Var han nöjd och belåten då? Han talar här utan omsvep. Han gick en tid och teg. Han kanske gjorde sig den förespeglingen att ju längre tiden gick så kommer nog Gud att glömma allsammans. Och så talar han om att Herrens hand var tung över honom. Och verkligheten är väl sådan att ingenting kan trycka och tära på en människas sinne som att bära på en missgärning. Han nämner det själv att hans livssaft förtorkade som av sommarhetta. Det var hans egen upplevelse. Herrens hand var tung över honom. Och Rosenius han skriver i sin stora dagbetraktelse Herrens dom över synden i samvetet. Han var också begåvad med ett vaket samvete, men han teg. Får jag fråga, känner vi inte igen oss på den här punkten? Men det går inte att ursäkta, förneka eller förtiga synden. I Ordspråksbokens 28 kapitel 11 vers så läser vi Den som fördöljer sina synder, honom går det icke väl, men salig är den som bekänner den. Det finns säkert många människor som har det på samma sätt som David. Kanske du som lyssnar idag. Ingen talar väl om för sin mor, sin far eller granne hur det är att leva under Guds tunga hand. Och när jag vaknar upp över det som jag har gjort och sagt och underlåtit att göra och som mitt hjärta anklagar mig för. Och är det så att du är en av dessa som lider under synden, du går och längtar och väntar om nåd och befrielse. Ja, då får också du och jag göra gemensam sak med David. Vi får gå fram till nådens tron för att undfå barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och så en sak till. Utan bekännelse så blir det ingen förlåtelse. Ingen förlåtelse så blir det heller ingen frid. Kännemärke på det saliga folket är för det andra. Det lever i en daglig rening genom syndabekännelse. I den 5:e versen i 32:a salmen så läser vi Då uppenbarade jag min synd för dig och överskyllde icke min missgärning. Jag sade, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser och då förlät du mig min synds missgärning. Och här har vi en kort sammanfattning av Bibelns hela lära om syndares benådning. Han som är en mästare att frälsa som vi läser i Jesaja 63. Var skulle nu David ta vägen? Ja, inte kunde han gå till världen, förnekarna och bespottarna, utan han ger bönen ett rätt innehåll och en rätt inriktning. Han går fram till Herren, den enda som kan hjälpa, den enda som kan ha rätt att ge dem tillgift och göra dem saliga. I hans person, i hans tjänande och lidande lydnad för Guds vilja. Han som är gamla testamentets både överste präst, offerlamm och konung. Han blev räknad bland ogärningsmän och till sist så hängde man upp honom på Golgata kors. Med ett enda mål i sikte, att försona, betala dina och mina och hela världens syndaskuld, en gång för alla. Då förlät du mig min syns missgärning. Och detta är också den enda vägen för dig och mig. Han har bevisat sin kärlek i fullt mått genom att gå i döden för oss. Och nu väntar och längtar han efter dig att du ska komma och ta emot förlåtelsen och försoningens ord för dina synder. Den rätta syndabekännelsen kommer när Guds röst har träffat hjärtat och väckt samvetet. Så länge som Adam och Eva bara kände synden och domen så flydde man undan Guds ansikte. Därför är det så viktigt att känna syndakännedom för att rätt kunna få känna nådens kännedom. Kännemärket på det saliga folket är för det tredje och sista. Det lever och är omgjordade med sanningen. Salig är den människa som Herren icke tillräknar missgärning och i vilkens ande icke är något svek. Till dig säger frälsaren idag. Kommen till mig i alla som arbeten och är en betungade så ska jag giva dig ro. Han väntar på dig. Du får se på honom. Du får läsa om honom. Du får höra om honom, vem han är och vad han gjort för dig. Och så får du komma bedjande om nåd och tillgift. I vilkens ande inte är något svek, läste vi. Vad kan det betyda och innebära i andligt sammanhang? Låt mig återta en enkel bild. En make eller maka som försäkrar sin kärlek och understryker den med gåvor och visar sin kärlek i det mest förekommande fall till yttre, men av hjärtat älskar en annan. Detta är svek. Judas var en av Jesu lärjungar. Han var till och med i nattvardssalen, men han sålde sin herre och frälsare för de 30 silverpenningarna. David var Israels konung. Han stred Herrens strider, men i hjärtat hade synden tagit plats som Jesus skulle ha haft. Svek i anden. Svek det att försvara synden, ha den så som Rosenius uttrycker det, ha den så som göromål och hantverk. Det är att försöka bortförklara dess gärningar, stå emot Gud när han talar om synd och skuld och sitt eget förtappade tillstånd. Paulus, aposteln, han stred mot Gud också på det sättet. Och Jesus sa en gång till honom, det är i övermåttan svårt att spjärna mot udden. Apostlagärningarna 26. Särskilt svår blir det för den som vill vara och leva som en kristen, en ledare, kanske förkunnare. Så att jag inte bara med mina läppar säger mig älska frälsaren och i mitt hjärta älska både synd och värld och står emot Guds heliga ande. Detta är också svek i anden. Det saliga folket, det är det folk som aldrig är nöjda med sig själva utan endast det som Jesus är och har gjort för dem. Det saliga folket är det folk som vistas vid kraftkällorna. De vistas vid ordet för att se hur de har det ställt med sin frälsare. Det saliga folket är det som vandrar i en ständig räddhåga. Den saliga räddhågan att inte göra Gud emot, stå emot Guds heliga ande och räddhågan att inte nå fram till det himmelska målet. Det saliga folket, det är det misstänksamma folket både mot världen och mot sitt eget hjärta. Käre vän och åhörare, ge Gud rätt. Ge upp kampen att försöka klara av det här själv. Ge honom rätt att jag är den skuldsatte gäldenären. Vänd dig till Jesus som David gjorde. Där vill han möta dig med en öppen frälsare famn. I psalmen 27 och den 8 versen så läser vi, mitt hjärta förehåller dig ditt ord. Söken mitt ansikte, ja Herre, ditt ansikte söker jag. Du har sagt, Herre, och så har vi hans löfte. Jag vill gömma dig i mitt hus. Det är ordet på den onda dagen, det är frestelsens dag. Och så ska vi sammanfatta texten att all synd kan förlåtas utan förtjänst eller värdighet. Av idel kärlek och nåd för Kristi skull. Hur är det vi läser i Jesaja 6:38? Se, jag kastar dina synder och dina missgärningar bakom min rygg och kommer dem icke mer ihåg. Och det här betyder att det är gömt och glömt i nådens, kärlekens och förlåtelsens djupa hav. Och så kan du i den tron på honom få träda fram, ren och rättfärdig, himmelen värdig, för Kristi skull. Och det här, det går inte spårlöst förbi. Herren svarar med ett ord, salig, salig är du. Oron avlöses av frid och samvetskvalen får ge plats åt tacksägelsen. Tomheten försvinner och hjärtat fylls med helig glädje över barnaskapet och dess förvissning. Och en sångare har uttryckt det så. Jesus är klippan på vilket jag bygger. Städs i all prövning mitt salighetshopp. Där alena förbliver jag trygger. Skådar så hoppfyllt mot himmelen upp. Amen. Fader vår, du som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, makten och härligheten i evighet. Amen.
Men tänk på din själ som så fattig. Han kallar idag, men styr.